Herrens ord den här dagen. I Jesu namn. Amen. Amen. Var så goda och sitta. Ja, det har ju varit en omskakande vecka i Europa. Det har knappast någon missat. Och det är trygghet, det är säkerhet som har vänts i kanske ångest och fruktan för inte bara ukrainare utan många, många europeer den här veckan, kanske också en del utanför Europa. Och vi kan ju nästan känna hur en hel värld håller andan just nu i förskräckelse och väntan på att hur ska det sluta? Hur kommer det att gå? Och det vet jag ju inte. Det kan jag ju inte svara på. Men det jag vet är att väldigt många just nu så letar febrilt efter någonting att hoppas på. Någonting att liksom haka fast vid. Ett hopp om att allting ska ordna sig, att det ska bli bra igen. Ett hopp om att det ska bli fred i vår värld. Jag tror att vi lite till mans så finns där och söker det där hoppet. Och efter en sån här vecka så är det väl inte alldeles osökt att man ställer en sån här fråga som jag har satt som rubrik för min predikan. Finns det hopp för vår värld? Finns det hopp för mänskligheten? Finns det en framtid för en ung generation att se fram emot? Och det är ju oerhört viktigt att vi har ett hopp. Att vi har någonting att liksom haka fast vid, antingen nära eller sen i fjärran. Men att vi har ett hopp. Och jag läste ett forskarteam som gjorde ett experiment för att försöka ta reda på vad hopp betyder i väldigt utmanande situationer. Och man hade ett antal råttor förstås som man delade i två grupper. Och den här ena, eller man satte båda de här grupperna i sån här kärl med vatten. Man fyllde dem med vatten. Och den här första gruppen råttor så lämnar man bara där i det här kärlet i vattnet och gjorde ingenting. Och det visade sig att efter en timme så hade de alla drunknat. Den här andra gruppen råttor så lyfte man upp lite så där med jämna mellanrum ett kort ögonblick och så la man ner dem igen. Och de här så simma omkring i 24 timmar. Varför? Ja, inte för att de liksom fick vila. Det var alldeles för kort stund. De liksom lyftes upp för att hinna hämta nya krafter. Men de hade ett hopp. De hoppades att om de orkar en liten stund till så skulle någon rädda dem. Och jag tänker att om hopp betyder så här mycket för små, små djur, hur mycket betyder inte hoppet för dig och mig och för oss människor? Vi behöver alla ett hopp. Vi behöver någonting som vi kan förankra liksom, vår framtid i. Och vi behöver ett hopp som håller också när allting annat skakar. Finns det hopp för vår värld? Det är min fråga idag. Och utifrån Bibeln som grund så vill jag svara. Ja, det finns hopp för vår värld. Och vi ska titta lite på det idag en stund. Men det går att finna ett hopp som bär också mitt i tider. Som vi just nu upplever, kanske en bizarr, oberäknelig värld, så går det att finna ett hopp som bär. Och jag läste att Ukrainas president, han har sagt här nyligen att ni kan förstöra alla ukrainska katedraler och kyrkor, men vi kommer inte att överge vår tro på Gud. Och det är det första som jag vill säga idag. Att vi som sitter här, vi som tror på Gud, vi som räknar oss som hans efterföljare. Vårt hopp är i Gud. Ditt och mitt hopp är i Gud. Det är inte i en ideologi. Vårt hopp är inte i politiska system, inte i någon politisk ledare, inte i någon filosofi. Det kan finnas bra politik, men det kan också finnas dålig politik. Och det kan finnas goda ideologier, det kan också finnas onda ideologier. Och jag tänker så här, att lägga världen och framtiden liksom i människors händer, då kan det ju sluta lite hur som helst. Men jag vill att du ska hämta styrka, du ska hämta uppmuntran som troende, som kristen idag, av att din och min framtid ligger inte i händerna på någon människa. Min framtid ligger i händerna på min Gud. Jag hoppas din framtid ligger i händerna på din Gud. Att vi har samma Gud. Att du får lägga framtiden i hans händer. Vi får ha hoppet förankrat i att Gud kommer att finnas närvarande också i min framtid. Och jag tänker, det står ju också i Bibeln att han har räknat, han har utstakat våra dagar. Han har till och med räknat huvudhåren på oss. Så vårt hopp är i Gud. Vårt hopp är i Gud, den Gud som är skaparen, som faktiskt har skapat den här jorden, som har skapat universum. Han som med den makt som utgick ur hans ord, så skapar han faktiskt allting, allt. Och vi har sett den här veckan vilken makt som kan finnas i en världsledares ord. Men ord som kan skapa kaos, kan skapa, som kan bryta ner, som kan förstöra, som kan krossa. Men här i Sion så tror vi på en Gud som ur kaos skapade ordning. Gud sa det, var det ljus, och det blev ljus. Det är ingen konst att skapa kaos. Eller att bryta ner, att förstöra, att krossa. Du behöver ingen universitetsexamen, du behöver inte vara speciellt stort geni för att skapa kaos. Det kräver långt mera att skapa ordning. Att lyfta upp, att hela och leka. Och vårt hopp, det står till en Gud som skapar ordning ur kaos. Som bygger upp där ondskan har rivit ner. Och som hela där saker gått sönder. Som upprättar, som försonar människor med varandra. Som läker och helar det som är trasigt. Det är vår Gud. Och vårt hopp är i en Gud som inte förändras. Människor kan förändras. Från att ha haft mjuka hjärtan så kan man få hårda hjärtan. Från att ha varit för dig så kan människor bli emot dig. Från att ha gått åt ett håll så kan de börja gå åt ett annat håll. Nationer kan förändras, politiska beslut kan förändras. Det har vi också sett den här veckan. Länder som har stått fast vid vissa principer eller beslut så ändrar sig. På gott och på ont. Och i en tid som den här så är det gott att få sätta sitt hopp till en Gud som inte förändras, som inte byter klädnad, som inte byter agenda efter omständigheter eller något känslonycker. Utan hans agenda, den är densamma, den är och förblir densamma. Och jag ska återkomma om en liten stund till vad som är hans agenda, vad som är hans plan för mänskligheten. Så jag hoppas du hänger med och håller dig vaken tills vi kommer dit. Men han förändras inte. Han byter inte strategi när en annan inte fungerar. Han byter inte sida. Han ger inte upp. Och jag tänker att efter en vecka som den här så kanske vi frågar oss, finns det någonting kvar i våra liv som inte har förändrats? Vi har haft 2 år av pandemi. Och redan nu har vi ju liksom upplevt på något sätt att det var så mycket som vändes upp och ner i våra liv under pandemin. Och så har vi en sån här vecka när vi tycker att ännu mer har vänts upp och ner. Finns det någonting som inte har förändrats i våra liv om vi går 2-3 år tillbaka? Kanske du ställer en sån undran. Låt mig bara få påminna om en sak. Det finns en sak som inte har förändrats. Det finns en som inte har förändrats, och det är Gud. Han är samma idag som han var förra söndagen, som han förra året och som han var vid skapelsens begynnelse. Gud har inte förändrats. Och han sitter stadigt på tronen. Han är ingalunda i panik. Han är ingalunda i okunskap om hur han ska agera. Utan han sitter tryggt på sin tron. Det tredje som jag vill säga är att vi har vårt hopp i den Gud som har den yttersta makten. Kommer ni ihåg vad Jesus sa? De där sista orden som Jesus sa till lärjungarna innan han lämnade dem för att gå hem till fadern, sätta sig på faderns högra sida. Så sa han: hörni pojkar, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Inte bara i himlen utan också på jorden. Och så sa han: jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Vi har just sjungit om det här. Han som har all makt i himmel och på jord, så har lovat att han är med alla dagar, intill tidens slut. Efesierbrevet 1, så säger Paulus så här i vers 18. Där han ber en bön. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Gud är den som har den yttersta makten. Nu har Gud delegerat den till sin son Jesus Kristus. Och här säger Paulus att Gud har satt honom högt över alla härskare. Det här tar vi bokstavligt, inte bara just och just det, utan högt över alla härskare och furstar. Också den här dagen så sitter Jesus Kristus. Och allt lade Gud under hans fötter och tänker att men om någonting är under någons fot eller någon är under någons fot så vet man nog vem som har makten. Det är nog den som har foten ovanpå som har makten. Och det är inte gott att vara under Guds fot, ska jag säga dig. Men det här berättar för oss vilken position och vem som har den yttersta makten. Och så säger ju skriften här också att han som är satt högst över alla härskare, han är given till församlingen. Alltså det där är ju värt ett halleluja. Så kära vänner, kära församling, höj blicken och räta på ryggen och vet vem du går med. Och i krigstider så kanske vi undrar, det var någon som la ut en sån här fundering, jag tror det var på Facebook här i veckan, att vi kanske funderar så där i krigstider, att men på vems sida är Gud i kriget? Ja. En viktigare fråga att ställa sig det, är jag på Guds sida? Är jag på Guds sida? Det är den frågan som du och jag behöver ställa oss. Och liksom göra klart för oss. Är jag på Guds sida? Han som är härskare över alla makter, över alla furstar. Är jag på hans sida? Om du är på hans sida, så då kan du vara trygg. Då har du någonstans att förankra ditt hopp. Och jag lägger den där frågan snurra för dig här nu under min predikan. Är jag på Guds sida? Du som lyssnar till vår predikan via skärmen eller du som sitter här. Är du på Guds sida? Vi har vårt hopp i en Gud, den Gud som har den yttersta makten. Och för det fjärde, vi har vårt hopp i den Gud som kommer att ha sista ordet. Som har sista ordet. Och psalm 2 så säger att Gud ler från sin himmel. Då han ser kungar och första som reser sig och gaddar ihop sig. Och tror att de ska ha sista ordet. Det står att han som tronar i himlen ler. Han gör narr av dem. Gud är inte orolig. Det är Gud som bestämmer vem som kommer att få sista ordet. Och sista ordet kommer faktiskt att gå till Jesus Kristus. Häng med så ska du få höra. Sista ordet kommer att gå till Jesus Kristus. Filipperbrevet 2 så säger Paulus så här. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fadern din ära. Och här har du en sekvens av den framtidsbild som Bibeln berättar om. Att det ska komma en dag när alla knän ska böjas. Alla knän. Också de som kanske har hårda hjärtan, de som är stora, de som är stolta, alla stolta män, alla stolta kvinnor. Alla världsledare, alla förstar, allas knän ska böjas en dag inför Jesus Kristus och bekänna att det är han som är Herre. Han som kommer att stå med segertrofén i sin hand när allting är sagt. Han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Så ditt och mitt hopp står till honom som kommer att ha sista ordet för den här skapelsen, för den här jorden, för mänskligheten. För det femte så har vi vårt hopp i en Gud som inte är död. En pastor berättar att han såg en målning vid ett tillfälle som berörde honom väldigt starkt. På den här bilden så fanns det en utbränd hydda vid foten av ett berg. Det var bara skorstenen som var kvar av det där utbrända huset. Det som en gång hade varit familjens hem. Och framför den här skorstenen så stod en gammal man iklädd endast underkläderna. Och så höll han en liten pojke i sin hand. Ett barnbarn. Och den här pojken grät. Och så fanns det några ord på den här målningen. Som var den här gamle mannens ord till den här pojken. Hush child. Var tyst mitt barn. Gud är inte död. Gud är inte död. Och den här pastorn han beskriver att den här bilden så har liksom gång på gång kommit tillbaka till honom. Att den här nedbrända hyddan, skorstenen, den gamle mannen och det här gråtande barnet. Och det här orden, det här hoppet som den gamle mannen ger till sitt barnbarn. Gud är inte död. Vi har inte svårt idag när vi har fått så mycket bilder på vår näthinna så har vi inte svårt att se den här bilden framför oss. Men Gud är inte död. Och den här pastorn säger att det här har blivit hans mentala bild som påminner honom om att allt är inte förlorat så länge Gud lever. Kanske behöver vi de kommande dagarna få krama om någon och säga att Gud är inte död. Uppmuntra varandra. Vi kan förlora så mycket. Saker och ting kan förändras. Trygghet, säkerhet kan tas ifrån oss. Men låt oss få hålla fast vid det här. Gud är inte död. Allt är inte förlorat så länge Gud lever. Så summeringen av min första punkt är att vårt hopp är i en Gud som skapar ordning ur kaos. En Gud som aldrig förändras. En Gud som har den yttersta makten. Den Gud som har sista ordet. Och en Gud som inte är död. Och det andra som jag vill att vi en liten stund reflekterar över. Att vårt hopp är förankrat i de löften som Gud har gett oss. Han har gett oss löften. Han har gett löften till sin församling. Han har gett löften till vår värld. Och han har en plan för mänskligheten. Han har en plan för den här planeten, för den här jorden. Och jag vet inte hur det är med dig, men när jag läser en bok så är jag väldigt nyfiken på sista kapitlet. Och ibland så kan jag inte låta bli, utan jag gör tjuvkikar hur det kommer att sluta. För jag vill ju veta, är det värt att läsa den här boken? Och lämna någonting på hälften och inte få veta hur det slutar. Det är ju lite onödigt då man har läst. Men nu har jag läst sista kapitlet i Bibeln, så jag vet hur det slutar. Och det är därför som jag svarar ett rungande ja på den här frågan. Finns det hopp för vår värld? Ja, det finns hopp för vår värld. Det kommer att hända en hel del innan vi är framme där vid det här slutmålet eller slutvisionen som Bibeln talar om. Och Bibeln inte heller liksom, vad ska vi säga, gömmer undan liksom de svårigheter som vi kan möta. Med miljöförstöring, jordbävningar, krig. En massa besvärligheter. Det som vi upplever just nu, som Bibeln också talar om, ska komma. Men Jesus säger också, han säger till sina lärjungar, när ni hör rykten om krig, så låt inte skrämma er. Att lyft blicken. För då vet ni att nu närmar sig uppfyllelsen av den där slutvisionen. Och därför så behöver du veta den här slutvisionen. Du behöver få veta vart vi är på väg. Och vi sätter vårt hopp i de löften som Gud har gett i sitt ord. Och han har gett löften om ingripande, att han ska gripa in i historien. Han har gett löften om upprättelse, att Gud har en plan om upprättelse. Ända från skapelsens begynnelse, eller redan innan tidens begynnelse, så hade Gud en plan om upprättelse för vår värld. Och det här det går som en röd tråd genom hela Bibeln från början till slutet. Och Apostlagärningarna 3, 21, så läser vi så här. Det är Petrus som håller en predikan i Jerusalem. Och han säger så här om Jesus, att honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det upprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Alltså himlen behåller Jesus tills de tider kommer då allt ska återupprättas som Gud har bestämt och som Gud har uppenbarat genom sina profeter redan tidigare. Så det finns ett löfte om en återupprättelse. Och Gud griper in många gånger i historien. Gud griper in som svar på bön. Det ser vi. Det kan vi läsa om i Bibeln gång på gång. Gud griper in ännu idag som svar på bön. Det har vi också sett och läst vittnesbörd om de här senaste dagarna. Gud griper in som svar på våra böner och därför behöver Guds folk be. Men Gud har också löften om att han ska stiga ner och det här gripa in på olika sätt. Han har gett löften genom profeterna om en frälsare. Och uppfyllelsen har vi i hans första ankomst när Jesus kommer för att upprätta relationen mellan människa och Gud. Det är någonting stort som sker när Gud stiger ner till jorden. och upprätta relationerna, upprätta vägen till Fadern. Men vi har också ett löfte, ett starkt löfte, många löften. Vi kunde läsa hur många bibelställen som helst. Löftet om en kung, inte bara en frälsare, utan också om en kung som ska komma. Och det kommer att gå i uppfyllelse när Jesus kommer tillbaka. Jesu andra ankomst, då han kommer för att regera. Och vi talar väldigt lite om det. Vi talar mycket om hans första ankomst när han kom som frälsaren. Men du behöver också få vila i att han kommer som kung. Och Gamla testamentet så profeterar om en framtid då Gud ska gripa in i historien och fullt ut upprätta sitt rike, Guds riket på jorden, med Messias Jesus Kristus som kung. Och det här kallas för messianska riket eller Guds riket. Och Guds rike kom ju, himmelriket kom ju när Jesus kommer. Jesus säger himmelriket är här. Då har vi begynnelsen av Guds riket. Men det finns löfte om en dag när Guds riket ska komma fullt ut, när Jesus återvänder. Och där har jag mitt framtidshopp, och jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot att få vara med i det riket. För det är ett rike som kommer att kännetecknas av rättfärdighet, av rättvisa, av fred, av ett utgjutande av din heliga ande, av en upprättelse av skapelsen. Himlen kommer till jorden. Och det är fantastiskt att få liksom bära en sån här bild, se den här bilden framför sig och få se fram emot den här dagen när Guds rike ska etableras på jorden. Löftet om en kung som ska komma och upprätta, också ställa till rätta, återställa det som du och jag, hela mänskligheten, har förstört. Det finns ingen människa som kan återställa det vi har lyckats med. Men Jesus Kristus, det finns ett löfte att hålla fast vid. Och vi ska ta några bibelställen från Gamla testamentet. Men konung David, han såg kungen. Han såg den kommande kungen. Många, många psalmer så beskriver han den här kungen som han ser. Psalm 10. Herren är kung i evigheters evighet. Psalm 93. Herren är kung. Han är klädd i höghet. Herren är klädd och rustad med kraft. Världen står fast, den vacklar inte. Vet du, när Messias regerar, då vacklar inte världen, då står den fast. Psalm 97. Herren är kung, jorden ska jubla och alla havsländer glädja sig. Och så står det i samma psalm: himlen förkunnar hans rättfärdighet och alla folk ser hans härlighet. Alla folk. Varför? Jo, därför att han ska vara kung över hela jorden, säger skriften. Zakaria, profeten Zakaria, får se det i en syn. Zakaria 14. Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ett. Och det här föregås av att Zakaria får se en syn när Messias, Jesus Kristus, griper in i historien i en tid när det är kaos. Och Jesus stiger ner med fötterna på Oljeberget i Jerusalem. Och hans makt och hans härlighet är så stark så att Oljeberget klyvs mitt itu. Och så ser Zakaria, fortsättningen av den här synen, så ser han hur hedna folken ska strömma till Jerusalem för att tillbe kungen år efter år och för att fira lövhyddohögtid tillsammans med det judiska folket. Så du kan gärna läsa på lite om lövhyddohögtiden, för det kan ju hända att du ska vara där och fira den en dag. Kanske speciellt ni som är unga. Jag vet inte när det här sker, men det här är Herrens ord. Och Jesaja, han får också se den här kommande kungen. Jesaja kapitel 2, vers 4. Han alltså den kommande kungen, Messias, ska döma mellan hedna folken och skipa rätt för många folk, då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Det här är ett rike av fred, där ingen kommer att skramla med vapen, inga pansarvagnar, inga missiler. Det står till och med att ingen ska öva för fred. Vi har haft en tid i Europa nu när man har tänkt att vi kanske inte behöver öva för fred. Men vi ser att det var så fel. Men Bibeln talar om en tid när Jesus är kung, när Jesus regerar. Då ska ingen öva för fred. Halleluja. Det är någonting att förankra sitt hopp vid. Och så Johannes, uppenbarelseboken. Han får också se det här. Uppenbarelseboken 11. Han får se de som står runt tronen i himlen. Han ser hur de faller ner på sina ansikten och så tillber de och utbrister: vi tackar dig, Herre Gud allsmäktig, du som är och du som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. Alla folk ska se, men också himlen ska se att nu har Jesus Kristus tagit makten. Han är kung. Och så har vi slutscenen i Uppenbarelseboken 21 som Johannes får se. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa det: se, jag gör allting nytt. Ja, men vilken syn som Johannes får se. Vad är det som sker här? Jo, himlen kommer ner. Det himmelska Jerusalem kommer ner. Gud själv ska ta sin boning bland folket. Döden ska inte finnas. Det ska inte finnas tårar. Ingen ska gråta mer. Ingen pojke som ska stå där och gråta med farfar i handen. Ingen plåga. Och skapelsen ska vara upprättad. Så tror åtminstone jag. Pingstvännerna har en sån nationalsång: himmel och jord ska brinna. Det är många som har vuxit upp med den bilden av att himmel och jord ska brinna. Löftena kunna ej försvinna. Men... Och det står ju här om att jag såg en ny himmel och en ny jord. I det här fallet så delar jag faktiskt Niklas Bensohos syn eller tanke. Han säger så här att Gud har inte skapat jorden för att den ska brinna upp. Nej, men jorden och skapelsen kommer att få gå igenom en förnyelse, kommer att renas, kommer att upprättas. Den här upprättelsen som Gud har lovat, så kommer också skapelsen att få gå igenom. Före det här så kommer det att vara en hel del besvärligheter. Och det du lägger i människors händer, det har vi en tendens att förstöra. Och vi håller på att förstöra vår jord. Visst är det så. Men jag har mitt hopp i att Jesus en dag kommer att upprätta. Sista kapitlet så talar inte om förödelse, utan det talar om upprättelse. Och Paulus, han säger också i Romarbrevet 8, det finns hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Så Jesus, han ska komma tillbaka för att befria, han ska komma tillbaka för att upprätta, han ska komma tillbaka för att leka, för att hela, han ska komma tillbaka för att slutgiltigt regera och vara kung. Och det här är slutscenen som jag jag hoppas att du kan på något sätt ta till dig. Och när det är besvärligt, när det är mörkt, så hakar du fast vid att det finns en framtidsbild. Det finns löften som Gud har gett oss. Det finns mycket som jag inte förstår i uppenbarelseboken och som jag inte tänker ge mig in på att försöka förklara. Men jag tänker att vi behöver inte förstå allt. Vi behöver inte veta när och hur allt ska ske. Men vi behöver se den här slutscenen. Vi behöver ha de här ögonmärkena som Gud har gett oss för att orientera oss i en mörk tid och där vi kan ankra vårt hopp dit vi är på väg. Och vi tar riktigt snabbt sista punkten som jag bara vill öppna upp för dig här i avslutningen. Församlingen som världens hopp. Församlingen, världens hopp. Församlingen är någonting väldigt unikt och har en väldigt enastående uppdrag. Och här lånar jag också Niklas Pensehås ord eller tanke. Han säger att ibland så kanske vi tänker så här, att vad håller vi på med egentligen? Ja, men som församling, vad är det vi gör egentligen? Men han säger så här, att församlingen är med och lägger grunden för en ny mänsklighet. För fröet till hela mänsklighetens framtid. Det här embryot till det Guds rike som en dag ska slå ut i full blomning. Det är det som vi är med och gör. Jesus sa, himmelriket är här. Och så gav han över stafettpinnen till lärjungarna. Och nu är det du och jag som gestaltar det här Guds rike. Som en dag ska slå ut i full blomning. Och ett citat av Bill Hybels, som ju har under sin tid som församlingsledare haft en oerhört passion för församlingen. Och han säger just det, att församlingen, världens hopp. Han säger att församlingens skönhet, så är dess makt att förändra människors hjärtan. Så här säger han. En bra regering är viktig. Att stå i folkets tjänst som politiker, det är en hedersvärd uppgift. Gud välsigne alla som står i den uppgiften. Men det finns en gräns för vad de kan uträtta. De kan inte förändra en människas hjärta. De kan inte förvandla hat till kärlek. Det finns bara en kraft i världen som kan förändra hjärtan. Och det är kraften i Jesu kärlek. Den kärlek som besegrar synden, utplånar skammen, läker såren och försonar fiender. Lappar ihop trasiga drömmar och i slutändan förändrar världen med ett liv i taget. Och så säger han, det som griper mig är vetskapen om att det radikala budskapet om den förvandlande kärleken har getts åt församlingen. Församlingen, världens hopp. Jag ska be att Linnea och teamet kommer upp här. Vi ska gå in i avslutningen här. Men ditt och mitt hopp så är förankrat i att Gud inte är död. En Gud som skapar ordning ur kaos. En Gud som inte förändras. En Gud som har den yttersta makten och som har det sista ordet. Och en Gud som har en plan för den här mänskligheten och som har gett löften till mänskligheten, till oss, till sin församling. Löften om ingripande, löften om upprättelse. Och vi har vår förankring, vi förankrar hoppet i en Gud som har gett oss en slutvision. Men i väntan på det, så kära församling, så har vi ett uppdrag. Att förmedla hopp till en värld utan hopp. Att förmedla frid där ångest råder. Helande och läkedom där det finns trasighet. Kärlek där hat råder. Och jag tänker så här, eller jag har upplevt den här senaste tiden, att nu är det inte tid för Guds församling att krypa in i några bunkrar och gömma sig. Nu är det inte tid för Guds församling att sitta i soffan i bekvämlighet, kanske i rädsla, eller att tänka att nu får andra stå vid fronten. Nu finns det en kallelse och en utmaning över Guds folk. Nu är tiden när Guds församling ska resa sig och vara ljus i den här världen. Vår värld behöver det mer än någonsin förr. Så nu vill jag se alla man ombord. Nu vill jag se män och kvinnor, unga och gamla som säger, här är jag, jag vill vara med. Vad kan jag göra? Finns det någonting jag kan göra? Kan jag vara med och tjäna i församlingen på något sätt? Nu är tiden i församlingen. Guds församling behöver resa sig. Vi läste det senaste i Vasabladet idag, tror jag, en av Vasa-psykologerna som sa det, att nu behöver församlingarna visa väg och visa på hopp. Vi behöver älska, visa kärlek, ge hopp, ge fred. Vi har hoppet och vi har framtiden som Guds församling. Vi ska be tillsammans. Och vi kommer att öppna upp förbönsplatserna och gå in också i lovsång. Så du är välkommen fram och ta del av, bli betjänad i förbön. Och jag vill igen poängtera den här frågan. Står du på Guds sida? Det är den här absolut viktigaste frågan. Det viktigaste beslutet, att du vet att du står på Guds sida. Så är du osäker om det, har du inte bett en bön om att Gud ska vara din far, att Jesus Kristus ska vara din frälsare, så gör det idag. Sitter du där vid skärmen och vet att du har inte bett Jesus bli din frälsare och herre, du har inte gett ditt liv till Jesus, så gör det den här dagen. Så resten av ditt liv och framtiden så får du uppleva att Herren går med dig och du går med honom, och han har uppdrag och kallelse över var och en av oss. Så be en enkel bön att Gud förlåter dina synder. Omvänd dig och säg att från och med den här dagen så vill jag gå med Jesus. Och jag välkomnar dig fram till förbön om du vill be en frälsningsbön eller vill att någon ber det med dig. Men också om du känner att jag vill överlåta mig till Jesus. Jag vill stå med Jesus i de tider som är nu, de tider som ligger framför. Jag vill vara ett ljus. Kanske behöver du mer av den heliga andes kraft över ditt liv. Vi ska be för dig att du får bli fylld med kraft. Inte med fruktan utan med kraft. Och att du får också vara fylld med frid. Och har du andra bönebehov så välkommen och bli betjänad. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, jag tackar dig för att vi får ha vårt hopp i vem du är.